vi får hänga med och se vad vi kan lära oss. För det handlar om en riktad en gång till.
Kan vi prata om hockey igen?
Sportsligt sett lite bättre.
Det var ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite.
Vad tänker du, Erik? Hur stor succé har det varit?
Du succé självklart.
Kära hockeyvänner, Viasat Hockeys podcast rivstartar. Nummer 263 skriver vi framför den här podcasten och kastar oss ut i NHL-djungeln där det händer väldigt mycket. Jag ska prata CHL också och så blir det lite Erik Granqvists spaning och så landar vi i hockeyallsvenskan där det händer mycket uppe i norr. Lite norrfokus på Björklöven, på Timrå och givetvis även på Modo. Vi har Erik Granqvist och vi har Håkan Södergren med. Mycket trevligt att ha dig tillbaka i podcasten också, Håkan. Det är årspremiär. Hur känns det här?
Mycket nervöst.
Ja, det är det, va?
Egentligen på gränsen till skräckenjagande.
När var du nervös senast i livet, Håkan?
Jag tror det var när jag körde frun till BB första gången. Första, alltså det är 92.
Det är så länge sedan.
Ja, det är så länge sedan, tror jag. Ja. Nej, men sen har man väl stått på någon sån här första tid någonstans med lite publik och sånt där. Och så har man tänkt på, vad tror de verkligen att de har kommit hit och titta på? Då har jag varit lite orolig ibland. Men det är kanske inte nervös på sätt, bara lite orolig.
Ja, men det där förstår jag. För det är faktiskt en av mina mardrömmar också. Om man skulle liksom lira golf någon gång när man inte känner sig säker riktigt på en spot. Och det skulle stå folk. Jag kommer ihåg att jag såg någon tävling ute på Ullna, tror jag det var. En sån här kändistävling som de filmade och sände på tv också. Där det var Peter Forsberg och massa hockeyspelare och fotbollsspelare. Och så, då stod publiken exakt som de gjorde på PGA-touren och på Europa-touren. Och det såg ju livsfarligt ut. Hur gick slaget där?
Det är livsfarligt.
Och du har gjort det. Tog du fram putten då, eller vad gjorde du?
Nej, faktiskt inte. Men jag hade en luftsyn, kan jag tänka mig. Jag var nere och spelade på den gamla goda tiden. När Björn Wangsson, gamla hockey- och kändisadvokaten, hade sin turnering nere i Katrineholm. Och då spelade jag en första boll. Och den spelade jag då tillsammans med Mikael Bumle Karlsson som var golfpro där nere. Och så var det jag. Och så hade jag sån tur så att jag fick spela med Ingvar Stenmark.
Aha, okay.
Och han drog ju lite folk på den tiden, man säger så.
Ja, du också säkert.
Ja, men inte i samma omfattning som Stenis inte. Men då var jag lite orolig, kan jag säga.
Hur gick det då för båda?
Nej, jag slog lite kortare än Mikael Bumle Karlsson i alla fall, så mycket kan jag säga. Och ja, lite snedare också.
Herregud.
Ja. Ja, exakt. Det var nästan pinsamt.
En som kunde hantera det där bra, garanterat, eller hade gjort det, det är ju Erik Granqvist. Mr. Swing. Hur står du ute i trädgården och börjat chippa lite nu, Erik? För det börjar väl bli vår där nere i Ängelholm, eller hur är läget?
Ja, det är helt underbart. Jag är ju mitt i en fasta nu, så att jag har fastat i snart 60 timmar.
Oj!
Det är ju för att resetta kroppen efter junior-VM. Jag erkänner, jag är en gottegris. Jag åt ju så mycket choklad och godis där under junior-VM. Så att nu ska jag hugga huvudet av den här draken igen. Men den poppar ju upp om och om igen. Det är lite roligt att ni pratar om nervositet. För Jonathan, våran son, skulle redovisa i skolan idag. Så att han var nervös igår kväll och även idag. Men då sa jag till honom i morse att... Dels att jag alltid var nervös inför varenda match och i stort sett före varenda gång man ska liksom uppträda så är jag nervös. Och Niklas Jihde likadant. Och då blev han förvånad. Va? Niklas Jihde, han som pratar så mycket TV. Jo, men när han gick i skolan, då har han berättat att han också var jättenervös. Så att de flesta är nervösa fast vi försöker dölja det.
Aha.
Så... det är helt okej att vara nervös. Ta några djupa andetag och prata lite högre än vad du tror. Lite högre och lite saktare är väl tipsen man brukar få.
Ja.
Men det är intressant med nervositet. För jag träffade Robert Karlsson för några veckor sedan i Florens. Och han sa att Rory McIlroy, kom ni ihåg British Open när han slog out direkt?
Japp.
Mm.
Och han pratade om att det är intressant. En av världens bästa idrottsmän och golfare. Det blir sånt tryck på honom när han ska spela där på hemmaplan att han slår out. Alltså ett slag som han skulle kunna slå 100 gånger och nästan blunda. Eftersom nervositeten blir så stor där av olika anledningar så kunde inte ens han hantera det. Så jag tycker det är häftigt. Och sen, jag älskar att Håkan och jag, någonstans i mitten så är vi ganska lika, men vi har så olika personligheter. Så medan jag är nervös för det mesta jag gör och måste påminna mig om andas, så är han nästan aldrig nervös. Och det är det jag tycker är så roligt med olika typer av personligheter som möts och gör någonting tillsammans. Jag tyckte det var så mysigt när ni pratade nu. Jag har ingen aning vart det här tar vägen förresten, eftersom jag fastar. Så att jag känner mig lite som ett löv ute i vinden här. Det är lite bris här i Ängelholm, det regnar. Jag känner mig som lövet på trädet som fladdrar. Ja, men superkänslig men också väldigt direkt.
Ja, bra. Men fladdra runt lite så ställer jag en fråga till Håkan om nervositet. För det tycker jag är lite intressant. När du kom till de här stora matcherna, Håkan, avgörande VM-match, slutspel hemma i elitserien. Hur mycket steg pulsen då? Eller hanterar du som en vanlig match? Eller hur tänkte du?
Nej, det gjorde man ju inte. För att, och det kanske man ska lägga till det hela. Alltså, det finns ju de här gamla talesätten att alltså, som du slutar den ena matchen så börjar nästa och alla de här flosklerna eller vad man ska uttrycka dem om som finns. Men på något sätt så är det ju faktiskt så när man är mitt uppe i det att du tar en match i taget faktiskt. Det är hur fjantigt den låter. Och då börjar ju förberedelserna för nästa match börjar ju direkt när den andra slutar. Och där är man ju lite så att på det viset så ett så kanske man då egentligen inte man bygger inte upp så stora förväntningar utan man bygger däremot upp ett sätt att sakta men säkert närma sig sin peak då, eller att man är så bra som möjligt vid det tillfället genom förberedelse på isen, att man läser in motståndaren, att man tänker igenom matchen och allting sånt där, vilket innebär att egentligen först när man har kommit in från uppvärmningen, så var jag i alla fall, först när man kom in från uppvärmningen på matchen, då på något sätt så började den här lilla rumlingen i magen eller fjärilarna eller tankeverksamheten, då börjar den spida upp sig lite. För att faktiskt är det ju så att beroende på vilken form av match, vilken del av säsong och allting, så måste man antingen så måste man trigga upp sig själv, trycka på någon knapp så att man blir förbannad eller på något vänster accelererar upp då lite i uppmärksamhet och i kraft och allting som man behöver. Eller så kanske vid något annat tillfälle så måste man tagga ner lite för att man är lite övertänd eller överladdad eller kanske lite för nervös i vissa fall. Så att då måste man ju lägga på lite mera fysisk aktivitet för att det är det sättet som egentligen är enklast att få ner en anspänning och nervositet. Ja, men... Så du lär ju många gånger hur din egen kropp fungerar bäst in till match. Men man måste också tänka på det att alltså det är ingen som kommer till ishockeymatch 2 timmar innan och sen liksom, oj, nu ska vi spela match. Utan det är en process som börjar egentligen direkt efter den förra matchen. För man vet när man ska ge elden nästa gång.
Ja, nej, men för jag tyckte det var relativt svårt under min karriär också när det blev de här jättematcherna, typ en VM-final eller en SM-final i innebandy, så började man ju spela en SM-final och då var det Globen eller det var Hovet. Och det, man gick ju en vecka där det byggdes upp, det var lite mediebevakning just då och där då, som kanske inte var annorlunda eller som inte var annars. Och jag för mig att jag tyckte det var svårt vid början för att det blev så mycket, så när väl matchen kom då var jag nästan trött och satt man liksom i omklädningsrummet inför matchen och bara fan att jag skulle vara trött just idag när den här stora matchen. Men nu efter karriären har jag ju lärt mig att det där var ju anspänningen som gjorde det. Så jag tänkte ju fel. 5-6 år kastade jag nästan bort stora finaler för att jag resonerade fel innan jag gick in till matcherna. Jag lärde mig sen njuta av det istället och var bäst när det gällde på det sättet jag kunde bidra med. Och det tog faktiskt några år. Det är lite förbannad på efter karriären. Kan du känna igen det där, Erik?
Ja, jag var också expert på ladda så hårt så att jag nästan var slut när pucken släpptes. Jag hade ju också speciellt jobb när jag också ofta spelade andra fiol och fick ibland veta då 4 dagar innan att på torsdag ska du få chansen. Ja. Och jag presterade bättre då när jag var backup att det bara kom på lunchen att Jarmo och Millis har fått magsjuka eller någonting. Så att jag inte hann bränna så mycket energi. Och det är det som är härligt att se nu, så många lagidrottare också som tar hjälp av mentala coacher för att lära sig hantera anspänning. Som Håkan säger, han lärde sig själv genom olika sätt, men många mår ju väldigt bra att man får tips av experter hur man kan använda andningen, hur man kan göra olika former av förberedelse för att hitta tillstånd som är optimalt för att prestera. Och skulle jag få göra min karriär, vilket man ju inte får, då skulle jag ju för det första åka till en optiker någonstans i världen så jag fick bättre syn, så jag inte var halvblind. Men jag skulle också lagt lite pengar på, istället för lägga pengar på en massa onödiga grejer som man gjorde när man var yngre och lite mer kanske oförstående, så hade jag lagt det på en mental coach. Alltså lägga några procent av lönen på det Och det får man ju igen tiofald om man lär sig optimera prestationen.
Ja, jag vill inte verka elak eller fräck, men hade det inte varit bättre att byta huvud bara?
Ja, det är det som Osten sa till mig, bara skämt åsida, att Erik, du är för smart för att vara målvakt. Och så det ligger någonting i det du säger, men jag är samtidigt tacksam för det här jobbet vi har nu, att hålla så mycket reda på så mycket grejer annat än att bara stoppa pucken eller klappa om den som ska ut på isen nästa gång. Så jag är ganska glad att jag har ett stort huvud. Mitt huvud är lika stort som Mats Hallins och Kenny Jönssons.
Aha, okay. Och
utan hår dessutom.
Utan hår.
Ja. Ja, men det var ju en intressant iakttagelse. En annan iakttagelse är, om jag hade fått välja en lagkamrat som spelar hockey just nu och har ett omklädningsrum när det gäller som mest, så har jag nog valt Niklas Bäckström. Det känns som den perfekta lagkamraten. Just det här lugnet han inger och går ut och levererar på en nivå som är hög kväll efter kväll efter kväll. Och höga är också lönerna han får nu med sitt nya kontrakt som han förhandlade fram själv. Han var ju sin egna agent nu. Bäckis, det blev 5 år, dryga 437 miljoner för de där 5 åren i hans och Ovechkins Washington. Hur tänker du kring det kontraktet, Håkan?
Ja, det är lite otidsenligt skulle man väl säga.
Hur menar du då?
Ja, nu är det ju liksom ungdomen som bestämmer. Du får betalt i princip för det du ska göra. Men det här känns lite som payback för det han har gjort. Dels så börjar han komma upp i en viss ålder.
Mm.
Det är inte så vanligt att folk runt 30 får de här kontrakten längre. Och sen så ska man väl ponera att han ska då egentligen, om han fullföljer det här kontraktet, så är han 37-38, va? Och det är ett rätt hög ålder egen för en center som kanske inte alltid ligger längst fram och forecheckar och sliter och sånt där, utan kan spela lite med insidan av huvudet mer än kanske utsidan av skridskorna. Så att lite tack för en fantastisk karriär. Vi vill ha dig här, vi vill ha dig, tror jag också. Vi vill ha dig tillsammans med Ovechkin hela karriären i samma klubb. För att på det viset har vi så att säga byggt upp vår klubb tack vare era insatser. Så det här är Ted Leonis, tror jag, liksom, tack för en väldigt, väldigt trevlig tid.
Ja, och nu säger jag emot mig själv lite, för jag satt i förra podcasten och såg just att man nämner summorna. Och därför gör det nu är ju lite för att han förhandlar ju det själv också. Och sen samtidigt så går ju Washington hur bra som helst. Vann nyligen Stanley Cup, bäst i NHL just nu när vi spelar in det här poängmässigt också. Hur självklart tror du det var för Washington att förlänga, Erik?
Ja, det var helt självklart. Dels för att han är ju det här decenniets bästa passningsspelare. Han är ju ett hockeygeni. På tal om huvud, så det han ser ute på isen, det är ju inte många som kan ta in all den informationen och göra så kvicka beslut som han gör. Och även om han inte är den kvickaste i bena, han har ju lagt om sitt liv väldigt mycket och blivit väldigt noggrann med hur han fystränar och hur han äter och liksom sköter sig för att kunna prestera i världsklass över tid flera gånger i veckan. Så att jag tycker det här är ett superkontrakt både för Washington och Bäckström, som tack vare hur han lever nu och hur smart han är. Han är inte beroende av fart, alltså i bena på det sättet, utan han är beroende av att spela med bra spelare som kan göra någonting fint av hans geniala passningar. Så det är ett kanonkontrakt, drygt 9 miljoner cap hit, 5 år. Och sen också intressant att han gjorde som Drew Doughty, att han förhandlade själv. Så de här 3-5% som går till agenten, de kan han nu ge till familjen istället. Eller en fystränare, eller vad han nu vill lägga pengarna på. Så vi får fortsätta njuta av Bäckström, och nu ska han bara skriva på, eller Washington få till kontraktet med Ovechkin också, som ju går ut om något år. Så att de två kan avsluta karriären där de började och rida in i solnedgången tillsammans.
Försökte du få till det? Ja, du fick det också. Jag tror, nu är jag inte helt säker, jag tror att Holtbys kontrakt går ut relativt snart också där. Så att de har väl lite...
Ja, men han kommer bli tradad. Han kommer inte, de har inte råd att ha kvar honom och Ovechkin.
Det går ju inte. Så där blir ju lite intressant att följa det. Tror du att det kommer bli någon trend bland etablerade spelare, Håkan, att man börjar sköta förhandlingarna själva? Eller hur ser du på det just med tanke på egen agent? Jag gissar att du var det också ibland.
Ja, det har jag alltid varit.
Eller hur?
Jag har haft någon agent eller någonting.
Nej.
Ja, men alltså det är ju lite sådär. Alltså vissa puckar kan du ju slå in i öppet mål, va? Det här var väl en av dem, kan man väl säga. För att när du vet så väl, I know that you know that I know that you know, att ledningen vill ha mig, jag vill vara kvar, det här kan vi göra upp på kammaren själv. Ja, det kanske kostar mig någon krona om jag gör det i förhållande till att gå ut och leta efter free agent-kap eller liknande. Men jag tar gärna det själv. Men samtidigt så litar jag så mycket på motparten så att jag kan faktiskt lära mig någonting av den här processen som man håller på med. För har du skrivit en 2, 3, 4 kontrakt, varit med i de här sammanhangen, så inser du också att visst, du måste ha en jurist som kollar alla papper. Men i det här fallet så har de har NLPA, de har säkert en bank som är väldigt intresserad av att ta hand om de här pengarna som man kommer tjäna, som ställer upp med juridisk hjälp på alla det sätt och investeringshjälp, skattehjälp och allting sånt där, som också en agent i sin tur bara förmedlar och så vidare. Så att under alla de här åren så lär man sig, precis som Erik säger, det finns ju väldigt få hockeyspelare som har gjort 10 år som är likadana när de går in i NHL som när de kommer ur NHL. För du får en himla massa livserfarenhet på vägen fram.
Mm.
Och det är ju det som man använder de här lägena. Så att det är ju självklart, det är också en sån här spännande grej. Och sen vet man ju faktiskt inte vad han, Niklas, funderar på vad han ska göra efter sin karriär, va? Det är ju möjligt att han ser sig själv som många storlirare, före detta storlirare nu, någon liten agentkarriär, något litet hobbyprojekt att ta hand om 3, 4 svenska spelare. Självklart, då är det här starten liksom på en sån läroprocess för att bli det också.
Ja, det är väl där Foppa är nu också och håller på i agentbranschen, så att det kan ju vara...
Claude Lemieux, Igor Larionov, ja. Börjar räkna upp dem, så finns det rätt många, va?
Ja. Nej, sannoliken. Bäckström och Washington som ju ångar på är ju bäst poängmässigt i öst. Men nu får de se upp, Erik. Därför Tampa börjar mullra igång ordentligt där nere i Florida-området. Varför är de så vassa nu?
Ja, det blev väldigt lyckat den här Global Series. De vann mot Buffalo 2 gånger om. Vi fick se dem på nära håll. Hur Hedman kom tillbaka från sin skada och ledde laget till 4 poäng där i Stockholm, och efter det har de vuxit. John Cooper gjorde ju en intressant grej när han bänkade superstjärnan Kucherov i en match för några veckor sedan och gjorde ett statement att det där arbetsinsatsen och att man inte bryr sig mer om lagets prestation, det håller inte. Och efter det så har de ju, ja, men det har varit NHLs hetaste lag. Och det Victor Hedman säger själv att de har gjort är ju att de har skärpt till defensiven, att man är mycket mer noggranna i spelet utan puck och gör rätt saker där, att det är liksom klangbotten som skapar ett fundament för att sen kunna använda alla de här färdigheterna de har offensivt, för där är ju en stjärnparad. Så de började i rätt ända. Vasiljevski, som hade en tung start på hösten, har också börjat spela på Vessina-nivå i vissa matcher. Så nu snurrar ju verkligen hockeyhjulet där. Men den stora frågan, för att relatera tillbaka till Washington, är: har de gjort läxan inför slutspelet? Och vi minns, Washington tog sig inte förbi andra rundan med Ovechkin, Bäckström, förrän de gjorde det då 2018 och gick hela vägen och vann Stanley Cup. Och det är det nu spöket som Bolts måste jaga iväg då, efter att ha blivit svepta i första rundan i fjol, så måste de ju ha lärt sig läxan och göra ett bättre slutspel. Men det är väldigt roligt att se Tampa när de spelar till sin förmåga, för det är ju ett extremt skillsfärdigt lag. Jag har lite svårt att hitta orden nu när jag fastar, känner jag.
Ja, men du är norrlänning, så du kan ta det lite lugnare och sådär. Det funkar hur bra som helst, ju.
Men... Ja, men det är inte så, det är inte så konstigt, för du fastar ju.
Åh, roligt, hörru.
Exakt.
Så de fastar när du är på det.
Men då får du en...
Göteborgs Radio.
Ja, jag fattar det. Nile City här, Veyron kör vidare. Och om du får en fast uppgift, Håkan, och jämföra de två starka lagen här på östra sidan nu då. Washington versus Tampa. Vad får du fram då?
Jag ska bara lägga till lite det Erik sa då, för att, alltså en grej som man glömmer så lätt i förhållande till fjolåret då. Två spelare som gör det väldigt bra på nya positioner, det är just Anton Strålman, som var då lite av pappan i laget i försvarsspelet i Tampa, och sen JT Miller, som jag tycker är kanske Vancouvers bästa spelare nu i konkurrens med Elvis Pettersson. Jag tror de två spelarna var väldigt viktiga på något sätt, va? För de var lite det här oömma, var inte bäst tekniskt, jobbade hårdast, tuffa på träning, raka med kritiken, och sådana spelare som man egentligen först saknar när man, eller först när man har blivit av med dem, och så saknar man dem, för om man vet hur väl de behövs i ett lag, sådana som är oömma både i att ge kritik och ta kritik. Så att jag tror det kan ligga i lite också som en 3-5%, och mer behöver du inte tappa ett lag i NHL idag för att ha den hösten som egentligen Tampa hade. Och så nästa fråga då, så att säga, om man ska se Washington kontra Tampa, så är det ju två lag som alltså de lever ju mycket på rysk finess, svensk smarthet och sen lite kanadensisk grit. Så att de har ju egentligen kombinerat allting det här. Men skillnaden i de här fallen, det är väl målvakten egentligen. Va? Där du har en målvakt på väg upp och en på väg ner. Holpe är på väg ner, den ser jag i alla fall. Och det kommer till slut att handla om det. Vilken målvakt som klarar den här pressen mest? Och då brukar man ju NHL vara väldigt, väldigt tydliga med att har du en gång vunnit så vet du hur du ska göra. Så då har du liksom en fördel i hela den här processen. Så där är jag någonstans också. Att så länge inte Vasilevskij har tagit 1, 2, 3 steg till. Och det... Den här säsongsledningen tyder ju på att han har lite i alla fall problem. Om det är belastningsmässigt eller om det är lite psykiskt eller vad man ska kalla det, mentalt. Det är en fråga som jag inte kan svara på däremot. Men jag tror att det kommer hamna på det stadiet till slut. Vilken målvakt som orkar så att säga vinna det här på rätt sätt. Och där är jag faktiskt i Washingtons hörn för tillfället. För jag tror att Samsonov som är på väg upp, som inte har någonting att förlora, så ska bara klättra förbi. Och ser nog också att han är på väg förbi Holtby med alla diskussioner om trader och allting sånt där. Det kan vara en liten joker i leken.
Ja, det är ju ditt spår där också, Erik. Har han rätt, Håkan?
Ja, det är intressant infallsvinkel. Och jag gillar Samsonov. Han höll ju sin första nolla här bara för någon vecka sedan. Och det är en sån där... mycket härlig rysk målvakt som har fått influenser från Sverige faktiskt för en 10 år sedan, när de hämtade in mycket material, och bland annat så skickade de över några målvaktstränare då från KL till Färjestad, så följde de mig en vecka, och jag vet att Thomas Magnusson har skickat permar dit, och vi ser ju frukten. Det är ju otroligt många välutbildade, välskolade ryska diamanter som nu ploppar upp i NHL med Vasilevskij då, Bobrovskij i spetsen, men Georgiev, Kjustjorkin, Samsonov nu som vi pratar om. Och där har ju, det är lite problem där i Tampa. Det är det som arbetsbelastningen på Vasilevskij, att de har inte haft lika bra spel från backupen där som man önskar, tycker jag. Och nu ser vi historiskt på de som har vunnit Stanley Cup, så behöver man faktiskt, förutom då Binnington som var dominant i fjol när St. Louis gjorde sin askungeresa, att man behöver en backup som kan gå in och avlasta. Vi minns när Washington vann Stanley Cup, då var det Grubauer som startade slutspelet. Och sen så kom han in, Holtby, efter några matcher, utvilad och fräsch. Så Håkan har absolut en poäng som vi ska syna in i juni, vilket lag som får bäst målvaktsspel, och de kommer ju att vinna också till slut.
Ja, och vi stannar kvar lite på den östra sidan för att se upp för både Washington och Tampas del för Pittsburgh Penguins. Det är rätt imponerande, tycker jag, när man tittar på tabellerna så du skickar ut så fint på Instagram och Twitter varje morgon, Erik, så ser man att Pittsburgh är där uppe. Vilket man kanske inte tror då, med skador. Hörnqvist har varit borta, Crosby har varit borta, Malkin har varit borta. Nu kom ju Crosby tillbaka och gjorde dundersuccé. 4 poäng i comebacken. Hur är det möjligt att Pittsburgh fortfarande är så bra, Håkan?
Ja, det kommer man att diskutera. Va? För att Gensel borta också, som har varit en tung pjäs hos dem. Där, de andra två inte har riktigt varit uppe på toppverket, Malkin då, eller Crosby. Så att, det är faktiskt ett riktigt statement på den här lagledningen som i många fall har blivit lite utskälld. För att de har tagit fel spelare in, Johnson till exempel, backsidan är svag, Letang inte den han var. Men de har en jäkla förmåga att vinna bra matcher. Och vi studsar tillbaka på keeper. Då har de fått upp den här Tristan Jarry som de plockar upp från farmalaget igen. Som är en ny Matt Murray, om man får uttrycka sig så, som kommer och gör succé direkt och har några fantastiska siffror. Så att, det är ett genuint fäste. Men bara för att återspegla lite på faktiskt, jag skulle vilja säga det tillbaka till Washington lite. Har du då en det heter väl core så vackert nu för tiden, va? Men har du en stomme i laget som driver daglig verksamhet? Och där måste man ju räkna in då alla de killar som är skadade. För skadade killar är ofta på gymmet, de är i omklädningsrummet. De peppar på när de är på rätt ställe. Och driver då träningarna utan att vara med. Har du den stommen i laget? Och det måste man ju faktiskt säga då. Att där återblickar man hela tiden åt faktiskt Crosby på det sättet som han har genomfört hela sin karriär. Så är det de här goda vanorna som vi kallar det. Eller just den här rytmen som man får in nya unga spelare i. Mm. Så att det ligger där alltså. Det ligger i det här dagliga jobbet. Och jag tror att även om de är skadade, de här killarna som har varit det nu, så är de med i verksamheten på sånt sätt så att de egentligen, det smittar hur de tränar och hur de uppför sig.
Ja, men det är ju extremt med Sidney Crosby. Varenda gång han kommer tillbaka så levererar han på en nivå som att han är uppe på sin högsta. Det bara smäller ju om det, ungefär som det gör i Oslo nu när direktören rör på sig lite. Men Crosbys comeback, Erik, wow! Du har ju sett honom på väldigt, väldigt nära håll också. Hur minutiöst han förbereder sig också. Men är han på en egen nivå just i det här seriositeten kring hockeyn?
Ja, jag var ju lyrisk efter jag hade varit där i Kalifornien och träffat honom mitt i sommaren, 35 grader ute. Och att få se honom först vara i gymmet och köra med totalt fokus i en och en halv timme. Och sen ut på isen och köra en och en halv timme organiserat. Sen vill han köra 30 minuter extra själv eller tillsammans med målvakten och McKinnon och Seth Jones och de andra som var med på isen. Och sen så var han den första att tacka vaktmästaren och hjälpa till att plocka in puckarna. Och efteråt satt han och förhörde mig om svenska målvakter, om man kunde få något tips.
Vilka
det? Och så. Jag har berättat det här förut, så det är inte poängen med det hela, att jag har aldrig träffat någon som är så besatt av utveckling som han är. Och Mike Salven sa i en intervju häromdagen att när Crosby kommer in på isen, han har nu varit med och tränat med laget organiserat någon vecka innan han gjorde den här comebacken, där han gjorde 4 poäng direkt och snurrade upp Donato, Minnesota-backen, totalt innan han serverade sin lagkamrat till ett av målen. Men det som är att han vaknar hungrig på att vinna nya saker, på att lära sig nya saker, på att utvecklas varje morgon. Och han har ju redan vunnit allting, men fortfarande så vill han, så länge han lever, söka utveckling. Och för mig är det ju så otroligt inspirerande. Och jag säger fortfarande att de här dagarna tillsammans med honom, det är de mest inspirerande dagarna i livet. Och då får ni ursäkta, för jag tycker ni också står för det jag pratar om här. Men han gör det ju på en egen nivå. Alltså han tar det till det extrema. Och man kan ju nästan kalla det för någon form av galenskap. Alltså han har ju den här också, på tal om ritualer och så, förberedelser. Han har ju samma suspensoar i 15 år. Han gillar ju ritualer som gör att han vinner. De håller han kvar med. Och sen går han över i skrockfullhet också. Så det här som skapade framgång för honom redan i tonåren, det håller han ju fast vid. Men han är inte rädd för att gå utanför komfortzonen och ramla, så att säga, bokstavligt talat på träning för att bli bättre. Så han är ju, vi har sagt det förr, han är ju där uppe med de absolut bästa genom alla tider som har spelat världens häftigaste sport. Och jag vill också säga att när Malkin tar över när Crosby har varit borta, Malkin gör ju 1,5 poäng i snitt historiskt sett, även den här säsongen, när inte Sidney är med i line-upen. Och sen har vi några jävligt, eller oj, ursäkta att jag svär, men vi har ju den här nya backen John Marino, rookiebacken som har spelat mycket med Marcus Pettersson. Helt otrolig alltså. Han har ju varit en supersuccé. Och sen Jake Gensel, Jake the Snake, var ju väldigt bra innan han blev skadad. Brian Rust lika så. Så att det är många som har tagit enormt ansvar medan Crosby har varit och kört rehab och varit i gymmet. Men fortfarande så är det kåren, det är kärnan som visar den här nivån måste vi hålla varje dag för att kunna vinna Stanley Cup tillsammans igen. Och det är det som skapar den här vinnande kulturen.
Ja, det är coolt. På tal om skrockfullhet, det är ju väldigt, väldigt vanligt såklart. Det är ju bara att titta på uppvärmning. Om ni har förmånen att se ett lag väldigt ofta, så ser ni att de har ofta samma positioner när de gör vissa övningar. När de värmer upp så vill åka in i samma ordning, och det är ännu värre in i omklädningsrummet. Eller hur åker när man ska ta på vänster benskydd före det högra och så vidare. Vem är den mest skrockfulla spelaren du har kamperat tillsammans med? Är det någon som upp sådär?
Den du. Ja.
Är det någon målvakt? Jag gissar att det inte är Pekka Lindmark i alla fall.
Pekka var tvungen att smyga ut 10 minuter innan match varje gång. Vad han gjorde det vet jag inte, men han var tvungen i alla fall att göra det.
Ja,
det var
säkert frisk,
om det var skrock eller andra anledningar, det vet jag inte.
Nej, jag såg men, förresten hans kronor.
Faktiskt, jag tror inte jag lade märke till sånt så mycket. För att, alltså, jag hade inte så mycket procedurer själv. Jag klädde på mig från vänster, med vänster skisk och vänster benskydd och sånt där. Men det var bara för att komma ihåg att ta på mig allting där. Det var ingen skrock liksom. Men jag har faktiskt jag vet ju killar som hade mycket grejer för sig. Thomas Söderström var ju sån där kille till exempel, målvakten. Ja. Han hade ju ritual i hela dagen som han skulle ha ett paket Mariekex, vet jag, det var en period som han alltid skulle ha Mariekex och Coca-Cola vid visst tillslag, va. Thomas Eriksson som jag spelade med var också sådär, va, att han hade jätterutiner, så att du visste, du kunde ställa klockan efter honom egentligen, alltså. Du visste att nu är det 20 minuter till uppvärmning, och då satt han sig ner med en kopp eller sånt där. Så att du har alltid haft några killar som har haft det och det och det och det, men rangordnar någon värre än annan, det är svårt att veta, men du visste alltid vilka som hade vissa grejer för sig.
Ja, Mariekexen, det är ju helt suveränt. Erik, är det någon som poppar upp i din fastande hjärna just nu?
Ja, förutom jag själv, jag hade också mycket ritualer för mig, till och med när jag skulle vara backup.
Vad gjorde du då?
Men allt möjligt, som Håkan säger, att man hade ända från morgon man vaknade så hade grejer för sig. Men problemet är att det är lätt att det där slår över, så att det tar mer energi än vad det ger. Så det gäller ju liksom att skala av och liksom hitta de saker som verkligen påverkar tillståndet och att det inte blir för mycket av det goda. Men många målvakter, jag var ju tillsammans med Myllys under många år, och han hade ju extrema ritualer. Han ville att jag skulle slå på under ytan med Uno Svenningsson precis 1,5 timme innan matchstart. Glömde jag det med 30 sekunder, då låg han och grymtade lite där när han låg och stretchade. Ingen fick röra hans grejer. Han sprutade alltid lite handbollsklister i plocken precis ett exakt liksom klockslag före vi skulle gå in på isen. Så att, också hur spelarna, materialarna, hatten av för alla materialare, vilka hjältar det är. De ordnar ju omklädningsrummet på ett sätt, men sen kommer ju spelarna in, och när de då, jag betraktade ju 350-400 matcher i elitserien SÖS på den tiden, elitserien, så jag satt ju och tittade på alla spelares ritualer, och jag även spelare då som Håkan säger, nej men jag hade inga ritualer för mig, men när man granskade och satt som betraktare, då såg man, ja, Johan Rosén gjorde alltid si och så, Johan Strömvall gjorde så, Hurtig gjorde så, Myllys gjorde så, Petter Nilsson gjorde si och så, Nordberg hade sina ritualer. Och grejen är, det intressanta är att jag skulle egentligen kunna skriva en bok om allas ritualer, för alla hade det mer eller mindre medvetet. Och vissa, det här är också intressant, när det inte gick riktigt bra, då bröt de ritualerna. Så jag läste om Tommy Söderström någon gång, tror jag det var, som hade råkat spilla ut lite saft innan en match, och då höll han nollan. Så då var han tvungen att spilla ut lite saft före varje match. Så, och bananskal som låg på ett visst sätt gjorde att det gick bra och gjorde hattrick. Då måste nästa match bananskalet ligga på samma sätt. Och nu är vi ju bara inne på ren och skär skrockfullhet.
Ja, men jag gillar
det. Jag tycker det är intressant. Vad hade du för grej för det, Niklas?
Ja, men jag hade en grej som gjorde mig rätt bekväm. Då. Jag lät en kille i laget i Pixbo som också var landslagsspelare linda om min klubba. Han var väldigt duktig på det. Och då gick det väldigt bra i den matchen. Sen fick han linda om min klubba inför varje match. Ny linda varje match, och han fick stå där. Och det tar inte lång tid, men det är ändå sådär 5 minuter med lite småbök då. Så det tyckte jag var en bra ritual. Jag vet inte hur han kände det. Det var ändå en av de bästa spelarna. Han var väl uppe på topp 10 i poängligan, han också där. Men han fick linda i alla fall, så det blev ju perfekt. Ja. Du, på tal om topp 10-lirare. Jag tycker att det är fascinerande när man kollar poängligan i NHL, på tal om stjärnor som levererar. McDavid, Dreisaitl, McKinnon, Panarin, Pasternak, Marchand, Huberdeau, Eichel och Kane och Matthews. Där har ni alltså toppspelarna i NHL just nu. Följt av väldigt, väldigt många stora namn som jagar kommer in där på topp 10. Det är ju så att de här stora lirarna verkligen levererar. De får ju mycket speltid, det förstår jag också, för att spela powerplay och de här bra situationerna. Men de är där uppe och de gör mycket poäng. Om man bara skulle leka en liten lek och få använda egenskaper från de här killarna jag räknade upp nu, och ni får bygga den ultimata liraren, hur skulle han eller hen eller den se ut då, Håkan?
Jag håller i det.
Ja, jag är redo.
Ja, bra. Ska du skriva?
Jag gissar att du har
tagit... Eller ska jag skicka?
Nej, du kan bara ta några egenskaper från några stycken, hur du hade byggt ihop den ultimata liraren.
Först hade jag hämtat Ovechkins skott.
Ja. Fast han var inte med på topp 10 nu, så du fuskar lite.
Ja, hockeykänslan från Kucherov.
Ja.
Och sen hade jag hämtat McDavids fart.
Ja.
Och sen Bäckströms hjärna.
Okej.
Okay. Och vet du vad jag får då?
Nej.
Nathan MacKinnon.
Oj, jäklar. Han måste ju vara helt överlägsen MacKinnon, och det är han ju nästan.
Ja, men jag tycker han är det. För han är den som jag tycker är mest komplett av alla de här uppe. Alltså, vissa av de här har ju fantastiska egenskaper, och vissa av dem kanske bättre komponerade än andra. Som det här. Men jag tycker, när jag tittar på Nathan MacKinnon, så är det få saker som han inte har. Alltså, om du tittar på McDavid, så säger du alltid att han är lite tanig, så han lever väldigt mycket på sin snabbhet. Och det, och man liksom tar bort lite det fysiska spelet på honom. Och Ovechkin tar man bort lite, kanske arbetskapaciteten eller något liknande. Alltså, du hittar alltid någon liten vit fläck på de här spelarna som du saknar. Men när jag tittar på MacKinnon så ser jag faktiskt inte det.
Nej.
För mig är han paketet.
Han är ju en trollkarl, så han kan säkert trolla till sig de där egenskaperna. Kanske redan har gjort det. Men Erik, om du får samma uppgift.
Och uppgiften var väl att man skulle ta från den här topp 10-listan.
Ja, precis. Men Håkan har dispens där lite för att han har jobbat
jo. Som expert. Nej, men jag bara undrar. Ja, alltså, Håkan får ju precis vad han vill. Men jag bara... Det var det som jag hörde dig säga uppgiften. Då säger jag så här. Skott, Auston Matthews.
Ja.
Fart, McDavid. Hockey sense, teknik, Patrick Kane. Kraft, fysik, MacKinnon. Finurlighet, Pasternak. Vilken spelare.
Ja, vilken spelare. Om du sätter in det på just en specifik person, då, vem är närmast för dig?
MacKinnon är ju ett jättebra, för att han är ju verkligen hela paketet MacKinnon. Det håller jag med om, att han har den här hockeysens, han har finurligheten, han har enorm genombrottsförmåga, han har skottet, kraften, så att han är ju det hela det paketet. Sen kan man ju säga att McDavid, som han är, alltså 74 poäng på 48 matcher har han gjort nu. Och han... Målet han gjorde här om natten, han bara svischa förbi. Han trycker ner den här knappen på tv-spelet och åker dubbelt så fort. Och sen så kan han ju mål på så finurligt. När han tar pucken åt ena hållet och bara lägger en liten flipp upp i krysset mot strömmen. Väldigt svårt för målvakten. Lätt man tappa plocken. Så den som sticker ut ändå är ju McDavid. Och sen, vi får inte glömma hans radarpartner Leon Draisaitl. Håkan mötte hans pappa Peter, och Leon är ju också liksom Kane, en sån här hockeynörd. Han sitter ju och tittar jättemycket på hockey, vill lära sig av andra också. Det har de ju ganska mycket gemensamt, hela det här gänget vi har pratat om nu, att de är studenter av spelet, och de är inte nöjda där de är, utan de vill hela tiden bli bättre, och det tycker jag är underbart.
Men vad ser du för lirare av de här, Håkan, som kan verkligen vara den största kanske om 10 år? Är det McDavid de kommer jaga fortfarande då? Eller en sån som Matthews, lagt i en polett till och är där uppe och nosar på poängligan och just utmärkelsen som världens bästa hockeyspelare? Vad tror du?
Kanske Lafreniere.
Ja.
Nej, men du, alltså 10 år är väldigt lång tidsperspektiv.
Ta 5 då.
För att då har du, så att säga, då har du de här juniorerna som är bäst nu. Alltså en sån som Dahlin. På backsidan så är han i precis rätt ålder för att vara dominant egentligen om 10 år. Då är han, börjar han bli snurra på 30, va? Då är du faktiskt i din prime som back. Så att, det är mycket väl att vi pratar om det. Men sen är det som sagt, vi kanske pratar om någon av dem som är fortfarande juniorer som inte är draftade som kommer upp. Du ser Quinn Hughes här till exempel, Vancouver, som back också kommer vara i sin prime där. Så att det är mycket som talar för att vi kommer få se någon av de här stora backtalangerna, tror jag. För det är de som förändrar spelet nu på något sätt, för att deras rörlighet, deras egentligen inte så fysisk deltagelse i spelet, annat än farten och kraften i lirandet. Det är den som sakta men säkert kommer förändra ishockey nu, för att du kommer få det som vi sa i när Johan Cruyff satte igång då, så att säga, med den holländska totalfotbollen, där du inte visste om spelarna var vänsterut eller högerback, för han dök upp överallt ändå. Där har du hockeyn lite nu. Och där har du de här spelarna, Hughes, Dahlin, Cale Makar, Adam Fox, alla de här spelarna på backsidan. Så det är backarna som jag ser det som kommer förändra ishockeyn framåt nu. Mycket tack vare då Erik Karlsson-metodiken i spelet, eller Klingberg och liknande. Alltså, vi sätter på något sätt, Sverige har satt, tycker jag, en stämpel på hur backar ska se ut och hur ishockeyn kommer se ut i framtiden, så kommer också att yngla av sig på NHL mer och mer.
Mm. Nej, men det är rätt anmärkningsvärt tycker jag också, att det här vi pratar om just med de här lirarna, de här unga också, att de direkt då är där uppe och levererar. För poängliga nu är ju super intressant, och man glömmer nästan bort en sån här spel som Pasternak. Men hur bra är inte han? Panarin till exempel.
Ja.
En av mina favoriter då, som har gjort 67 poäng. Och då är han inne på första säsongen i Rangers. Man brukar säga att första säsongen är relativt svår. Just lirarna har ju verkligen trädit fram. Ta Filip Forsbergs mål i natt, Erik, som exempel. Det händer ju saker hela tiden.
Acket när han på Svechnikov Högland, den man ner, fast lite annorlunda. Han gjorde lite mer som Svechnikov, att han gör inte en sår och tar upp pucken som Höglander gör, utan han liksom bara drar upp den på bladet och så låter han den ligga där. Så la han in den bakom Smith i Edmonton-målet. Han har ju försökt det förut, Forsberg har varit nära, men äntligen lyckas han. Grattis till det. Men det är just den här härlig, Håkan är inne på det. Om vi blickar in 5-10 år framåt och man tittar på en hockeymatch, man kommer knappt veta vem som är back eller forward.
Nej.
För det kommer vara en total hockey där man som en organism, om backen fyller på, då säkrar den så kallade forwarden upp, och de lag som vågar spela det spelet mest och samtidigt då liksom täcka upp för varandra, så att man inte lämnar massa blotter bakåt, de kommer ju att vara de bästa också. Och det tycker jag är härligt också med NHL, att man har förändrat de här regeltolkningarna, alltså tar mycket hårdare mot de här hakningarna mot händerna och slashingar, fler utvisningar, för det ger ju mer ytor till de skickliga spelare med pucken. Och det är därför vi ser ett målsnitt som bara ökar för varje år, och vi ser enormt mycket, alltså höga nivåer på de här spelarna, topp 10 i poängligan. Och Pasternak, den underbara som varje sommar besöker oss där på Ringvägen 52, Nent Group, han har gjort 36 mål. Ja. Så han leder ju skytteligan än så länge och har ju goda möjligheter att vinna i år.
Ja, det lyser om lirarna i NHL, precis som du ska göra om våra experter nu när de får kasta sig in i tipshörnan. Vi går in i del två, det är overtime här också då, efter ett kryss i matchen. Vi ska kasta oss på de sista delarna utav podcast nummer 263. Kul att ni är med och lyssnar, för nu kommer ni få höra om Champions Hockey League en kortis där. Vi glömmer inte den såklart. Det blir ju final mellan Frölunda som vanligt. Men den här gången är det en ny finalmotståndare. De heter Mountfield, kommer från Tjeckien. De mötte ju Frölunda i gruppspelet också, nu kommer de mötas igen. Men Frölunda är där och nio, Erik Granqvist. Vad säger de om det?
Oerhört imponerande. Jag såg matchen igår kväll, och 1000 tävlingsmatcher, Joel Lundqvist, grattis. Vilken vinnare. En av de absolut största svensk hockey har fått fram. Och han visar vägen med ett av målen. Och sen är det ju spetsen, alltså de är lite effektivare och vassare. Ryan Lash gör ju en superdelikatess innan ett av sina mål, skarvar i mittzon, får en yta i anfallszon och prickskjuter upp i första krysset bakom Lassinantti, som ändå gav Luleå chansen. Den här matchen, jag tycker det är så häftigt att se de här CHL-matcherna och det här upplägget med två. Det blir sån enorm dramatik i match två när det blir som det blev nu, att Frölunda låg under efter första bataljen, men lyckas då kvittera och sen till och med avgöra. Så jag är full av beundran. Vi har berömt Rönnberg och hela staben, hela organisationen. Att det är just nu den bästa hockeyorganisationen i Europa. Och de fortsätter bara leverera. Och jag måste säga att jag träffade Björn Liljander, assisterande GM, återigen nere i, när vi var under junior-VM. Är du här också, Björn? Ja, vi är här. Vi har ju flera spelare som spelar i juniorkronorna, så han var där och tittade på dem och pratade lite med dem. Så de har liksom tentakler ute överallt för att dels förädla det de har och för att förbättra sig och hitta nya sätt att, ja, fortsätta vara ledande. Så stort grattis så här långt till Frölunda. Luleå får ta nya tag i SM-slutspelet. Det här är ju en potentiell SM-final vi ser framför oss. Men jag måste säga att Mountfield, ledde av Rusiska, Håkans gamla antagonist, han hade något utbrott där i en timeout. Han får spelarna att spela extremt bra styrspel. Man stänger ner mittzonen, man hjälper sin målvakt. Och Djurgården kom inte till, skapade mindre heta målchanser än vad man behöver för att vinna. Så att det blir en väldigt tät och dramatisk final nere i Mountfield, Tjeckien, förespår jag.
Nu gick jag igång i Rusiska. Vi pratade ju om Jiri Lala, Håkan, på Twitter för någon dag sedan. Precis. Vad säger du om Rusiska då? Vad kan du berätta om honom?
Alltså han var ju en sån här klassisk arvtagare. Om du går på tjeckisk ishockey och tittar då, 40-50 år tillbaka, så har du tre stycken egentligen oerhört stora, starka centertyper som har varit liksom det som har definierat tjeckisk hockey, skulle jag vilja säga, på den vänster. Du börjar med Vaclav Nedomanski. Sen så tog du Ivan Linka. Och sen efter det så kommer Vladimir Rusiska. Stora, starka centrar, stora blad, duktiga på teka, kraftfulla när det behövdes, belormjuka händer när det behövdes. Och så alla har gått vidare i en tränarroll senare. Nedomanski mer på en scout- och managerroll, då, så att säga. Men alltid varit duktiga på landslagsnivå, tagit sina landslag högre upp. Alltså, riktiga såna här hockeyhjärnor. Men på något vänster, samma typer av människor i olika kroppar, men hamnar på centerfunktioner och ledarfunktioner efteråt. Så att Rusiska ska vara en sån där som man egentligen älskar och hatar, eller slog så mycket man kunde på, men som inte slog tillbaka så mycket. Så att har haft en liten luguber karriär utanför banan, ska vi väl säga. Allting har inte varit spikrakt för honom. Men nu är han tillbaka igen, och med det med besked om i det här laget.
Man pratar ju ofta om Sovjettiden där, så nämner man ju alltid Fetisov, Kasatonov, Larionov, Makarov och Krutov. Vilka var det egentligen i Tjeckoslovakien som de hette då när ni mötte dem? Som var de heta? Var det Rusiska? Det var Lala? Var det någon som hette Liba också?
Ja, Igor Liba. Alltså där var ju, du hade ju Dusan Pasek ett par stycken till, men de var ju slovaker, va? Så att du hade ju en blandning av dem som gjorde att det där när de 94, när de bröt upp då, så då försvann ju många av de här killarna i två olika riktningar. Så att det var ju lite blandat där. Men Liba har jag för mig var slovak. Pasek var slovak. Rusiska var tjeck. Lala var tjeck. Så att du hade ju den uppdraget. Bedi Sherban var en kille som det hette ett tag, va? Som var väldigt duktig på backsidan också, som var i Brynäs bland annat, var med många herrans års. Så att det var en hel del typer där som splittrades då på just i den tiden, på när de var som bäst egentligen och hade mest lag som kunde slå någonstans, Tjeckien och Slovakien.
Du stannar kvar vid Champions Hockey League, Håkan. Din reflektion också, vad tror du Champions Hockey League-ledningen tänker? Nu blir det alltså Frölunda i final igen. Jättegrattis till Frölunda, de gör det ju hur bra som helst. Men Frölunda mot Mountfield, den kommer spelas i Tjeckien om jag har rätt källa på det hela.
Stämmer.
Vad tror du de känner kring detta? Är det en bra final?
Jag tror att det är bra. Jag tror att precis som när du har Champions League i fotboll, så är det Real Madrid, det är Chelsea. Det är kända, stora, etablerade klubbar. Och i avsaknad av ett CSKA, Moskva eller något liknande, så finns det inte så många klubbar, hockeyklubbar, som är kända över hela Europa.
Men är Mountfield
då är... Förlåt?
Är Mountfield så känd, tycker du?
Nej, men Frölunda.
Ja, ja.
Så att det är oerhört viktigt att en klubb som Frölunda är där uppe. Att det är en etablerad storklubb som europeiska ishockeypubliken känner till. Så det gör inget att du får ett lag som vinner hela tiden. För det kommer bara hjälpa till att etablera turneringen på ett bra sätt. Och det är mitt stilla sinne. Jag satt och tittade på matchen igår också. Jag var oerhört imponerad av tempot i matchen, bägge lag, hur de liksom orkade vrida runt och brotta ner varandra i olika perioder och matchen med sitt eget tempo. Men det vore ju för jäkligt kul att se faktiskt en sån här gamla Victoria Cup, alltså CHL-vinnaren mot NHL-vinnaren på ett
eller annat sätt.
För tempomässigt tempomässigt. Vet du, 17 om inte Frölunda har lite högre tempo än vad många NHL-lag gör alltså.
Oj, det är stora ord. Vad säger du om det, Erik?
Ja, men det, jag tror det. Jag tror det.
Ja, grejen är att de har några spelare, Lars och några till, som är så skickliga att kunna hantera det höga tempot. Sen är det ju skillnad på helt enkelt skicklighet att hantera tempot när vi kommer till de bästa NHL-lagen. Där tycker jag det är en skillnad. Jag måste också slå ett slag bara för Johan Mattsson i målet, som gjorde några helt otroliga räddningar. Till och med att de slog igång måltutan där igång. Det var disco uppe i gamla delfinen, som jag kallade för Coop Arena, för att de var för trigger happy. Jag trodde det var mål. Så Johan Mattsson kan ju bli den nya Johan då, som Roger Rönnberg får vinna titlar med. För tidigare var det Johan Gustafsson och Roger Rönnberg. Den kombinationen vann ju CHL och SM-guld på rad. Men nu är det dags för Johan Mattsson att kliva in som startmålvakt och vinna. Men det är långt ifrån över. Mountfield är ju jättebra på att dra ner tempot. Så det blir lite old school, som Håkan var med och vann VM-guld med. Det här otroligt strikta försvarsspelet, och man har snabba, fina kontringar och har några vassa spjutspetsar. Så spelar Mountfield mot då Frölundas extremt höga press och höga intensitet. Så jag ser verkligen fram emot att se den här finalen. Och fortfarande, jag måste säga också att jag är besviken på till exempel Djurgården. Det känns inte som att de... Alltså att det är riktigt på allvar för dem. Alltså vad säger du? Det känns inte som att de satsar...
Du kan koppla bort Granqvist när han börjar svimma. Nu är den här fasta.
Ja, men no, jag måste säga så här. Harald ställde en sån fråga till oss för några veckor sedan.
Harald Lyckner.
Jag säger någonting att... Okej, rätta mig om jag har fel, Håkan. Men tar de verkligen CHL på lika stort allvar i Djurgården som Frölunda gör?
Det tror jag definitivt. Jag tror alla lag som är med där ställer upp, för att det är bra pengar. De vet att det ger ringverkningar som är väldigt nyttiga när det gäller internationellt utbyte och liknande. Så det tror jag är ingen skillnad. Däremot så är det väl så kanske att Djurgården är lite överskattade rent lagmässigt. Tittar du på vad man har för laguppställning, så är det ju inte så att man... Så att man ligger vaken om nätterna, inte va? Det är inget större namnkunnigt lag. Djurgården är fantastiskt skickliga på att plocka upp nya unga spelare. Men man har inte ett etablerat seniorlag annat än i 2-5-er. Så att, jag tror man ska titta också på en laguppställning och se lite på vad det är man konkurrerar med och vad man konkurrerar mot när det gäller de här lagen. Storlekar, organisation och allting, som sagt. Så att, jag tycker att Djurgården är lite överskattade. Och det kanske låter konstigt från min sida att säga att jag säger det, men jag tror att det är så.
Jag uppfattar det. Utan det är helt enkelt kompetens, att man blir avslöjad när man möter så pass taktiskt smarta lag.
Ja, och man har kanske inte tillräckligt skickliga spelare på alla positioner. För att det ska man väl säga också, att om du tittar både på till exempel nu, i matchen igår, Frölunda och Luleå. De juniorer som har kommit upp är nästan bäst i laget. De äldre spelarna som har varit med länge håller en otroligt hög nivå tempomässigt. På Fabricio så är han underordnad sig de roller han har i lag efter många herrans år. Och sen de här Emanuelsson och grabbarna som kommer, som har en optimism som är lite speciellt. Jag tycker att hela paketet som Luleå har och hela det tempot och vad vuxna alla spelare i sina roller i Frölunda. Det är det få lag som har, och i Djurgården är inte ett av dem.
Nej, jag tror Erik var inne också lite på och syftade på draget runt där. Det har varit svårt att bygga det i en stad som Stockholm, CHL-draget där, om man jämför med Djurgårdens vanliga match i SHL då det kokar och klacken helt galen.
Det kan jag hålla med om. Men det var väl uppe i Luleå också igår, va?
Ja. Nej, men det är ju...
Det var väl inte direkt så att det var inte kö utanför, så kan jag såg ut som.
Nej, och det är något som... De kämpar fortfarande med Champions Hockey League att få det att fungera i det viktigaste landet, kanske i Sverige då, eftersom det är de lagen som går längst. Men en spännande...
Jag hörde, det var ett problem uppe i Luleå, var väl det att skoterparkeringen var avstängd, va? Så det var ingen som kom in.
Såg ni vädret utanför? Det var snöigt och det var riktigt ruskigt väder. Jag minns tillbaka när jag bodde där uppe, och en morgon när jag skulle starta bilen, den startade inte trots motorvärman. Det var alltså minus 35 grader. Men det var det ju inte igår, men det såg lite vintrigt rusket ut.
Ja. Myggfritt.
Men hade man gått in där så hade man fått Per Ledin som expert. Han satt där på storbildsskärmen och körde pauserna. Fick jag rapport om ett våran kollega. Härligt! Ledin kör stenåt där hemma med en snäcka i örat ständigt. Så går han runt och kör enligt Erik Granqvists direktiv hur man blir en bra ishockeyexpert, Per Ledin. Jag ska försöka jobba in en intervju med honom i den här podcasten också, Ledin. Det vore intressant.
Ja, gör det.
Nummer 97. Han håller ju till där uppe i norr och nu drar man ju norr direkt ovanför Sundsvall och det kanske är helt fel tycker många för det är mitten av Sverige. Men det är onekligen spännande det som sker i Hockeyallsvenskan. Vi var inne på det lite i tipshörnan. Men just nu är alltså läget 1 Björklöven, 2 Modo, 3 Timrå och sen så är det ju BIK Skoga som alltid gör bra säsonger. Men vi stannar vid de där tre lagen och hyllar dem och säger så här att Björklöven, du utnämner dem till det hetaste laget i Sverige, Erik. Vad menar du?
Jag menar att det go de har, alltså från att man knyter till sig en nyckelperson som Per Kente då, som jag berömde om att de har förlängt kontraktet med honom och det sett den passionen och den dagliga verksamheten, den energi som han sprider runt sig, också smartheten att ibland koka soppa på en spik, att göra någonting extra för att knyta till sig spelare. Den förmågan har ju han och du sätter tonen för hela föreningen. Och sen upp i Modo att de, Fredrik Glad är munter nu. Mm. För Björn Hellqvist har ju skrivit på ett nytt 3-årskontrakt. Och han är också en sån där kille som vi har träffat många gånger om när vi har gjort Hockeyallsvenskan och vet vilken kravställning han har både på sig själv och på sin omgivning. Så jag tycker att om vi pratar, börja med Björklöven Modo, att det börjar med ledarskapet från ledarna och sen smittar det av sig in i laget och helt plötsligt så har man en verksamhet som den här snöbollen, den snurrar extremt fort ner för Sälenfjällen och blir bara större och större och större. Och Sälen ligger ju inte där uppe, utan det var en dålig liknelse. Men jag ber om ursäkt för min snurrighet, men jag är hatten av och det gläder ju mitt Norrlands, Norrbottens hjärta att lag där uppe verkligen får fart på grejerna och är ju starka kandidater för att ta steget upp till SHL.
Ja, vilket lag har bäst förutsättningar tror du, Håkan, för att lyckas och etablera sig i SHL också? Av de här lagen, Modo, Björklöven, Timrå?
Akademiska städer har ju alltid varit ett problem när det gäller idrott för att det varierar så mycket i förhållande till utbildningar och vilka människor som är på orten och intressen och allting sånt där. Umeå har ju haft fotboll på damsidan, fotboll på herrsidan, nu är det ishockey på herrsidan helt plötsligt igen som har kommit upp. Så att det har alltid varit liksom utmaningen i de här akademiska städerna att skaffa någon som är kontinuerligt väldigt bra och fungerande, och det har ju varit Umeås eller Björklövens problem också. Modo har ju kanske den finaste arenan av de här tre och kanske det största underlaget om inte annat för 10 år sedan när det var en stridström av juniorer som hamnade på hockeygymnasiet där och som sakta men säkert då formades till bra spelare i Modo. Timrå är väl kanske de som har sämst förutsättningar både plantskolemässigt och arenamässigt, ekonomiskt mässigt också allting, så att de har alla utmaningar att brottas med. Men det är väl inget tvivel om att Björklöven är den stan som många önskar få upp. Och nu kommer jag ju låsa dörrarna och inte stanna vid rödljusen när jag åker genom Örnsköldsvik och Sundsvall i framtiden. Men jag tror som sagt att det finns en potential i Umeå som det inte finns på de övriga två orterna i förhållande till just lite ekonomi. Du har närheten till flygplatsen som är mycket mer smidig än i Umeå än på de övriga två ställena. Och suget, dragsuget, längtan, önskan efter att få se elithockey igen är nog störst i Umeå. Så att jag skulle nog faktiskt tycka att det var väldigt trevligt om Norrlandsfönstret fick ytterligare en öppning så att säga uppe i Umeå. Kanske på bekostning av någon i Smålandstrakten där. Kronoberg tycker jag inte. Det är inte speciellt trevligt ställe.
Oj, oj, oj. Nu kör han det. Nu får du verkligen låsa dörren där i Oslo. Södergren. Men du Erik, om du tittar på det så, hur stor är möjligheten för de här lagen att ta sig upp redan den här säsongen? Det är bara två som kan gå upp då. Det fattar jag ju också. Men ändå.
Väldigt stora.
Och då,
väldigt stora.
Vad relaterar du
på Björklöven? Jag berömt Kanata, målvakten, och Mattias Pettersson. De har ett väldigt stabilt målvaktspar som utespelarna litar blint på. Och det är ju en förutsättning för att man sen ska våga spela offensivt, att Crandall, Hutchins, Andersson med flera liksom vågar ta de initiativen offensivt. Man har en stabil grund i försvaret och målvaktsspelet. Och möta då ett lag från SHL som kommer in med stukat självförtroende, enorm mental press, hela föreningen på sina axlar. Medan då Björklöven kommer upp med allt och vinna mentaliteten till exempel. Så jag tycker nu när man har i stort sett mer än halva säsongen har gått att vi ser att det finns väldigt goda möjligheter för att vi får laget som vann SM-guld med Göte Välitalo i målet på 80-talet. Oj, oj, oj. Bullen Hägglund.
Tore Öqvist.
Tore Öqvist nummer 27. Att de är tillbaka i det så kallade finrummet.
Ja, den där hockeyallsvenska finalen kommer du ju språka om det skulle bli två utav de här tre lagen vi pratar om då. Vi hyllar väl Timrå också, Håkan. Kent Norberg, som vi känner väldigt väl, vilket jobb han gör med Timrå. Nu åkte de ju ur i sig i form, men hade inte riktigt resurserna kanske för att vara ett SHL-lag. Men vad säger de om det de hittar på där?
Ja, de har, alltså Nubben har ju ett enormt kontaktnät och jag vet ju många som har varit där uppe som fortfarande så att säga har väldigt, hyser varma känslor och lever lite som, inte talangscouter men som i alla fall diskussionskamrater då till Nubben då, så för att hitta spelare lite här och där och överallt. Så att de gör ett bra jobb, det gör ingen snack om det så sagt va. Det är de här sviterna efter alla ekonomiska turer som de har där uppe som de fortfarande får jobba med så mycket. Och det, på något vänster så det bidrar alltid i slutändan det som händer utanför och påverkar alltid det som händer på isen på något konstigt sätt. Va? Men jag håller med, alltså, det är fantastiskt egentligen att de orkar år efter år att slita med de förutsättningarna och dessutom då lyckas skapa rätt bra slutresultat dessutom.
Ja, det är bara att du tycker att hallen är för kall, det är därför du inte vill åka till Timrå igen.
Ja, men det är den.
Håkan, den är enda gången du har blivit tyst som expert, Håkan, det är när vi stod där nere vid sargkanten i Timrå och gjorde kvalserien någon gång. Det kom inte, man plockar ju insats till pauserna så experterna hittar saker som de tycker är intressanta som vi ska visa för tittarna i paus. Och Håkan var helt tyst en hel period. Han har frusit fast där nere, direktören. Och då fick du en liten utskällning efter, kommer du ihåg det? Inte av mig?
Ja, då. Nej.
Av en tidigare chef som ringde och förundrade. Ja. Vad fan är det som händer, så är det igen?
Ah, ja. Men jag var ju snäll tillbaka också, eller hur?
Ja, du klickade.
Han fick ju konstruktiv kritik tillbaka.
En av våra härliga bilresor genom hockeylandet Sverige. Man saknar dem lite, eller hur, Erik? Bilresorna.
Ja, det gör man. Det var därför vi fick ett uppsving där när vi bodde i ett hotell i utkanten av Ostrava och tog oss till Trinets. Det var ju en av höjdpunkterna under junior-VM. Jag vet inte om det är barndomsminnen också.
Ja, det kan nog vara det.
Det är fullpackat i baksätet. Ja. Man sitter och blickar framåt. Alla som är ungdomsledare nu i Rögle måste ju gå igenom barnkonventionen. Jag avslutar bara med lite tips. Och ett sätt att prata med barn, framförallt de här som tycker det är obehagligt att ha en dialog med en vuxen, då kan man sätta sig bredvid på samma höjd och titta framåt så man inte tittar in i ögonen på barnet. Man tittar framåt och pratar, ja, hur var det idag, hur är läget? Och då brukar barnen öppna upp sig. Och det känns lite grann som man åker bil är perfekta miljön för att ha den typen av dialog. Man tittar framåt, man har lite som fångades uppmärksamhet, men samtidigt kan man diskutera allt mellan himmel och jord. Och det gjorde vi ju där både under säsong i hockeyallsvenskan, men även när vi var under junior-VM. Så det är mysigt, lite mer bilresor. Du brukar ju skjutsa mig till hotellet efter NHL-studion också.
Ja, det är typ
det är en kort 700 men meter. Intensiv njutning.
Ja, men det är bättre att jag kör än att herr Granqvist kör, som kör en U-sväng helt plötsligt i 50 km i timmen, så Per Ledin får all Coca-Cola och det bara blir chips indraperade.
Men jag kollade mig omkring, det var inga bilar som kom och Ledin återkom till ett ämne som till slut gjorde att mjölken kokade över. Men jag har bett om ursäkt och ingen kom till skada. Nej. Tack och lov.
Och osten var god på hamburgarna ändå, så att det blev perfekt det där, vet du. Ledin hade ju taxikort så han fick köra dagen efter. Direktören satt alltid i baksätet. Sen var det ju Wallin som dök upp. Han satt också i baksätet. Det trivs han med. Vi hade kul nere i Tjeckien i alla fall och njöt av att vara där. Och nu är den här resan med den här podcasten faktiskt till ända. Tack till Harald Lyckne som vanligt. Nu har det blivit lite hockeyallsvenska. Ni gillar han. Vår första lyssnare till den här podcasten. Erik Granqvist. Fortsätt gå runt där nere i din fasta och välmöte i NHL-studion på lördag. Erika Karlsson.
11 timmar kvar är det på fastan nu. Och jag kan rekommendera till folk, jag ska fördjupa mig någon gång, vad är anledningen att man gör det. Men det finns många bra effekter på cellerna i kroppen. Jag längtar till lördag när vi ses igen.
Ja, sannoliken. När vi kommer sätta igång mikrofonen här så kommer du kunna prata i 3 timmar om det där du sa. Så får du en egen podcast där. Jag är ju sugen på den här Erik Livsstilspodcasten. Den borde kunna bli succé. Håkan, tack så mycket.
Tackar.
Glöm nu inte vad du la de där viktiga papperna på ditt norska direktörsbord där, så att det inte någonting blir fel.
De ligger under här, så det är ju dolda för yttre bevakning.
Ja, underbart. En glädje att samtala hockey med er. Hoppas att ni som har lyssnat också gillar det här. Det var podcast nummer 263. Vi återkommer nästa vecka också med en ny podcast. Ni finner den som vanligt på I Like Radio och där andra podcast finns. Mycket nöje. Glöm inte NHL-studion på lördag. Vi hörs, hockeyvänner.
Andas och njut.
Of I Like Radio. I Like Radio.